sempre allo ponente. Ora in via che si suona bene la stessa. Vai a questo gol, si ha smacco la preghiera. Det beror inte på hur många som tror på honom. Det beror inte på många som röstar på Jesus. Det beror inte på hur många som väljer att följa honom. Det beror inte på hur många som pratar gott om honom. Eller hur få som talar illa om honom. Det namnet är genombrytande i alla fall. Därför är det som att diskutera vem som blev svenska mästare förra året i fotboll eller ishockey eller volleyboll. Alltså, det är en färdig seger. Det är en färdig match. Det är inget mitt i slutspelet, utan allting är klart. Och Jesus har vunnit en total seger, en underbar seger. Det är namnet ska vi tala om idag. Jesus. Vem var han? Det är rubriken. Kom in i ett sammanhang där Jesus precis har ridit in i Jerusalem. Han har skickat iväg sina lärjungar. Gå före mig. Gå före mig in i byn. Och där ska ni hitta en åsna, en åsninna och en åsninnas fåle. För dem till mig. Ja, de gick iväg och de hämtade ekipaget. Och Jesus han sätter sig på åsnan och så rider han in i Jerusalem. Människor från alla håll och kanter strömmar ut. Åh, det är någonting på gång, det händer någonting. Och det är inte upploppsstämning som det är i Köpenhamn just nu. Utan det är lite feststämning. Det är lite kungens Eriksgata. Det är den stämningen det är. Och alla trängs. Och så börjar de skära pannkvistar. Och så tänker de, åh, jag får inte fatt på någon pannkvist. Jag tar min mantel och så lägger jag ut den på vägen för denne Jesus. Och det gjorde man. Längs hela vägen så ropar folk, Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Ganska fräsig entré att komma in i huvudstaden. Tänk att man hade kommit på infarten till Stockholm. Och så hade stockholmarna varit ute. Man och hus. Och så hojtade de. Hosianna Davids son. Alltså det var sån uppståndelse det var. Hela huvudstaden var på fötter. Så står det så här. I den 10:e och 11:e versen i Matteus 21. Matteus 21. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Man går ut, man och hus, för att hylla någon. Och så frågar man, vem är det egentligen det här? Ursäkta mig, att jag har bara hängt med ut här nu. Jag vet inte så mycket om vad det är som händer just nu. Vad är på gång? Vem är den mannen som kommer där på åsnan?
Ja, det är profeten Jesus från Nazaret, säger man.
Gamla testamentet hade beskrivit att Messias skulle komma och hyllas som kung. Han skulle dra in i Jerusalem och hyllas som kung. Och visst är det fantastiskt när Gud gör saker. Här är en hel hop med människor som inte förstår att det är Messias de hyllar. Alltså Messias var den frälsare som judarna väntade på och fortfarande väntar på idag. Man förstod inte att det var denne Messias som man var med i det profetiska skeendet och uppfyllde profetens ord när man gick ut på gatan och ropade: Hosianna Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Man förstod inte det. Ändå var man med. Och Gud lyfte upp ett helt folk, en hel stad, att komma på fötter den här dagen för att profetens ord skulle bli uppfyllt. Vem är han? Satt på jobbet en dag vid ett fikabord. Så vid fikabordet intill så är det en man som högt och ljudligt håller på att lägga ut texten ifrån Första Mosebok som beskriver syndafallet. Och han gör det på ett så underbart engagerat sätt. Men hans slutledning är så totalt katastrofalt fel. Och jag tänkte det, käre Gud, att man kan ta så fullständigt fel på Guds ordet och inte förstå vad det innebär. När man redan i Första Mosebok läser om att Gud planerade att ge det dyrbaraste han hade till en döende värld. Så i Johannes 3:16 att Gud älskade världen så mycket att han gav sin egen enfödde son. Att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud började med en kärlekshandling mot människan. Inte för att vi förtjänade. Inte för att vi var så duktiga. Utan därför att vi var älskade av skapare. Därför gav Gud Jesus till vår värld. Och Jesus han valde att ge upp sin plats. Han valde att ge upp sin plats i himlen. Jag vet inte om det var något vidare kul val. Tänk dig att du är i himmelen där allting är fulländat. Du är inför din far, Gud i himmelen. Där är änglar som hyllar Gud i evighet. Alltså, det finns ingen sjukdom, det finns ingen nöd, det finns ingen svält, det finns ingen förnedring, det finns inget baktaleri, det finns ingenting av det onda som den här världen har att erbjuda. Ingenting av det finns i himlen. Och det väljer Jesus bort för att låta sig födas in i den här världen för din och min skull. Där han får vara med om hat. Innan han ens är medveten om någonting så hatar människorna honom så mycket att de vill ta livet av honom. Redan från första stund så möter han människan och människans ondska. Han möter massor med människor som lever i en totalt egoistisk kupa där bara jag, mitt och mina existerar.
Han möter synderskor. Han möter syndare. Han möter blinda, lama, döva. Han möter allt vad den här världen har ställt till med. Det valde Jesus för din och min skull. Jag är beredd att ta det. Jag är beredd att födas in i den här världen. Därför att vi älskar människan så högt. Jesus gjorde någonting fantastiskt när han gav upp himlen och kom hit. Sen gick Jesus omkring. Han mötte stetälska. Han mötte, alltså, hur lätt var det? Det fanns alltså givna regler för hur man skulle behandla de spetälska, därför att man inte skulle bli smittad. Och Jesus, han möter istället dessa människor. Oj. Och så hela han då. När Jesus är på väg en gång genom en stad, så är det någon som hojtar: Jesus från Nazaret! En blind man som inte kan ta sig fram till Jesus därför att det inte finns någon där som hjälper honom. Och han ropar på full hals. Folk försöker tysta honom och säga: tyst med dig! Stör inte mästaren! Jesus från Nazaret! Och Jesus, han stannar upp. Halleluja! Jesus, han valde inte att föda sin i konungens slott. Han valde inte att sätta sig ner i etablissemanget och låta sig dunkas i ryggen av etablissemanget. Jesus valde att stanna upp för den blinde mannen och hela honom. Halleluja. Det var Jesus gjorde. Han predikade också. Vad predikade han? Det fanns många läromästare på den här tiden. Många som hojtade och sa: jag har sanningen. Och det Jesus gjorde, det var att han predikade Guds riket. Vad är Guds riket för något? När jag var mindre så trodde jag att Guds riket var himlen. Men när Jesus undervisar, och Nya testamentet undervisar om Guds riket, så handlar det om det rike som Gud bygger i våra inre liv. Alltså den kraft, eller det rike där Gud verkar med sin kraft i våra liv, så ska jag säga. Guds riket är inte vi på väg till. Guds riket är vi mitt uppe i idag. Vi som har tagit emot Jesus och vi känner honom som vår frälsare idag. Då står vi mitt i Guds rike. Men så skriver Paulus här på ett ställe: en del vill inte veta av Guds rikets kraft, utan bär fromheten som en mask. Det går alltså att leva som kristen och säga: jag tillhör Guds rike, jag är frälst, men inte vilja veta av dess kraft. Det är som att anmäla sig till fotbollsklubben och inte vilja spela fotboll. Visst är det så? Vilket slöseri. Jesus, han stannade upp och undervisade enskilda människor. Och ibland stora skaror av människor. Men som jag läser om Jesus, så de viktigaste mötena var med en människa. De största predikningarna han hade var inte för tusentals människor, utan för några få människor. Alltså det är inte storheten och storleken som är det viktiga när Jesus verkar, utan det handlar om någonting annat. Det handlar om din och min längtan efter att möta Jesus där. En knut. Många människor blir förbigångna i det israeliska samhället. Var på grund av sjukdom, skador, på grund av deras samhällsställning, så blev de förbipasserade, ignorerade, låtsades som att de var luft. Jesus stannade upp vid just de här människorna. Jesus stannade upp vid kvinnan vid brunnen, som var tvungen att gå ut mitt på dagen och hämta vatten, eftersom det inte var så mycket annat folk där just då. Henne stannade Jesus upp och erbjöd henne livets vatten. Halleluja. När du och jag kan möta varje människa med den respekt och den kärlek som Jesus möter människor med, då har vi nått väldigt långt. Men det ska vi arbeta för. Alltså, vi ska arbeta för att bli mer och mer lika Jesus. Det är liksom grejen med det hela. Att ha Jesus som vårt föredöme i våra liv. Så när andra människor passerar någon i arbetssituationen, i skolsituationen eller i annan situation, så är det ditt och mitt uppdrag att stanna upp vid den som andra passerar och kanske lägga handen på axeln och fråga: hej, hur är det? Det är kanske den första, du är kanske den första som gör det på flera år. Därför det vanliga är att folk bara passerar och går förbi. Man hinner inte och man vill inte. Jesus stannade upp och mötte människor med kärlek och med respekt. Sen valde Jesus inte bara att födas in i den här förskräckliga världen, utan han valde också att ta ditt och mitt straff på sig. Om det måste ha varit en mardröm att födas in i den här världen, så kan det inte ha varit något bättre att bestämma sig för att jag ska bära Hasses och all övrig världs synd i mig. Ja, men hur är det möjligt? Nej, jag vet inte. Jag kan inte förklara hur det gick till. Men Bibeln beskriver att det har hänt. Att Jesus valde att ta din och min straff, ditt och mitt straff på sig, bära det upp på korset, låta sig spikas fast för vår skull och gå i döden för din och min skull. Det beskriver Bibeln. Och när Bibeln beskriver saker, då ska man våga pröva det och se: vad innebär det för mig? Om det är sant, vad innebär det för mig? Jo, då innebär det att han har betalt priset som jag aldrig kan betala själv. Han har gett lösensumman genom sin egen död för att jag skulle få liv och du skulle få liv. Och han sträcker ut en hand och säger: Hasse, ta tag i den och jag vill hjälpa dig och jag vill rädda dig för evigt. Och så har du och jag att bestämma om vi vill tro på det eller inte. Men för att kunna räcka ut handen, så kunde han inte stanna kvar i döden. När Jesus gick i döden för din och min skull, så gjorde han det utan synd. Alltså han hade inte, som du och jag, synd i bagaget, utan han var skuldfri. Och det var grejen med det hela, att han gick ner oskyldig, gick han i döden för din och min skull. Han bar inte sin egen synd, för det fanns ingen synd att bära i den egna ryggsäcken, utan det var din och min synd. Och när han gick ner i döden och dödsriket för din och min skull, så kunde döden och dödsriket inte behålla honom, därför han var syndfri. Halleluja. Och det står att Jesus har tagit nycklarna till döden och dödsriket när han vann en evig seger. Alltså det här var inte
SM-finalen år 33. Och så blev det en ny SM-final år 34. Inte alls. Det här var en gång för alla som Jesus vann seger. Och den här segern, det innebär när han uppstod igen på tredje dagen, så ger han frälsning till dig och mig genom sin utsträckta hand. Fullständig frälsning. Alltid.
Tack och lov.
Den försämras inte. Den blir inte svagare. Den blir inte ineffektivare. Den täcker alla människor. Även om vi är fler på jorden idag än när Jesus dog, så täcker det alla människors synd. Och det enda du och jag behöver göra är att säga: Jesus, jag vill vara din vän. Jag ber dig, förlåt mig min synd. Matteus 16. Förlåt mig. Så står det så här i den 13 versen. Matteus 16 och 13. Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? De svarade: ja, somliga säger Johannes döparen, andra Elia, andra Jeremia eller någon annan av profeterna. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: salig är du, Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbart detta för dig, utan min fader som är i himlen. Jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Amen. Halleluja. Det här är en av de väsentligaste frågorna. Alltså det viktiga är inte vem säger folket att Jesus är. Jesus han frågade först det: vem säger människorna att människosonen är? Människosonen var då Jesus själv. Vem säger de att jag är? När de talar om mig ute i bygden, vem säger de att jag är? Ja, en del säger att du är Johannes döpare. En del säger att du är Elia eller Jeremia eller någon annan av profeterna. Ja, det är ju stora män. Ja, Elia och Jeremia, fantastiskt om vi jämfört med dem. Det är stort. Men sen ställer han den mycket viktiga frågan. För det viktigaste är inte vad andra säger, utan han säger: vem säger ni att jag är? Vem är jag för dig? Vem är jag för dig? Petrus han är snabb. Petrus är alltid snabb. Jag satt aldrig fast hos honom. Han tänkte aldrig efter ett varv extra, utan han sa vad som låg på hans hjärta. Och sa: du är Messias, den levande Gudens son. Alltså man skulle kunna sitta ner några veckor och fundera på en underbar teologisk förklaring om vem Jesus var, och dividera det här fram och tillbaka och komma fram till just den här meningen. För den är så underbar. Den är så mitt i prick. Men Petrus han bara säger det som ligger närmast. För det här var vad Jesus var för Petrus. Du är den smorde. Du är kungars kung. Du är herrarnas herre. Du är den som vi har väntat på. Alltså den levande Gudens son. Det är vad du är. Oj. Vad säger Jesus då? Ja, gott svarat. Bra. Men han säger mer än så. Det här kan
kan du inte ha kommit på själv. Det här är ingenting som du har suttit och filosoferat ihop, utan här måste min far i himlen ha uppenbart för dig. Det här så mitt i prick var det. Och jag säger dig att du är Petrus. Vad betyder Petrus? Klippa. Jag säger att du är klippa, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Oj, 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 oj. Nu börjar man se siktet framåt. Jesus hade blicken framåt mot att han skulle gå upp på Golgata och dö för oss. Och sedan så skulle församlingen bildas. Och där visste Jesus att Petrus skulle få vara en av nyckelfigurerna i det sammanhanget. Petrus var viktig. Och så säger han, du är den klippa som jag ska bygga min församling på. Vad säger han mer för något? Och helvetets portar ska inte få makt över. Vet du att det viktigaste är församlingen? Vet du vad det är? Det är faktiskt inte den goda gemenskapen. Även om den är viktig. Det viktigaste är att Jesus är i sin församling. Därför är nyckeln till allt. En församling kan teoretiskt vara en liten klubb eller förening där vi har ett gemensamt intresse av att läsa Bibeln, sjunga andliga sånger, göra olika saker tillsammans som kanske gynnar olika goda verksamheter. Men det är inte Guds tanke med församlingen. Utan Guds tanke är istället att Guds församling ska resa sig upp mot helvetets portar. Vad är helvetets portar för någonting? Det är allt vad fienden har byggt upp i den här världen. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Halleluja. Det finns massor med saker som fienden inte bryr sig om idag. Det finns till och med församlingar som fienden inte bryr sig om idag. Därför är det inget hot mot fienden. Det är inget hot mot det som fienden ställer till med i den här världen. Men Guds församling är satt till att bryta ner mörkrets fästen i den här världen. Och det har vi fått. Vadå? Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Halleluja. Himmelrikets nycklar. Vadå? Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Hyfsat tydligt. När du och jag knäpper våra händer och ber, så verkar Gud. Och när Guds församling är Jesus-centrerad, så Jesus-centrerad som vi kan vara, då verkar också Gud med sin kraft. Jag skulle vilja säga att den kristendom som inte får uppleva kraften i Jesus Kristus, den är tom. Om vi inte får uppleva kraften som Bibeln talar om, så är det tomt. Vad är det då vi ska göra? Jo, idag ställer jag frågan, och du ska inte svara högt, men du ska svara för dig själv här inne. Vem är Jesus? Fundera lite grann på det här. Vem är Jesus för dig? Det enda som gäller idag, därför jag tror, och jag tror att jag har Bibelns belägg för det, jag tror att tiden är så kort innan Jesus kommer tillbaka för att hämta oss hem. Jag tror att det handlar om en mycket kort period innan Jesus kommer tillbaka. Och då går det inte att ha Jesus som sin näst bästa vän, eller sin tredje bästa vän, eller på prioritetsplats nummer 14 här i livet. Om du och jag och Guds församling på den här platsen ska få uppleva att Jesu kraft får verka, så måste Jesus vara nummer ett. Nummer ett i våra liv. Det går inte att komma hem en dag och ställa sig inför Guds tron och förklara att nej, men du var en god fyra, Jesus. Alltså du var på fjärde plats i mitt liv. Jag hade några andra saker som var viktigare för mig, men fyra är inte dåligt. Alltså jag har grejer på femte och sjätte plats också, så fyra är riktigt bra faktiskt. Det funkar inte inför Gud. För det han efterfrågar, det är att vara nummer ett i våra liv. Nummer ett. Inte ens nummer två är tillräckligt. Ja, men kan du säga, inte Kicke nummer ett i ditt liv. Till och med Kicke skakar på huvudet. Men när vi gifte oss, så visste både Kicke och jag att Jesus är nummer ett i våra liv. Jag älskar Kicke oerhört mycket. Hon är oerhört värdefull för mig. Men Jesus har plats nummer ett i våra liv. Både Kicke som mitt liv. Och jag längtar så efter att få se Guds kraft få flöda. Att få se när vi får tag om himmelrikets nycklar i Guds församling och börja vända upp och ner på den här platsen. Inte så att det blir upp och ner vänt till nackdel för människor, utan att det blir upp och ner vänt så att vi vänder saker och ting rätt igen. Därför det står på huvudet idag. Väldigt, väldigt mycket står på huvudet. Och det här samhället behöver Jesus idag. Jag hörde någon radioprogram där man talar om att man ska försöka att, eller det går mer och mer åt det hållet, sa man väl, att tro blir mindre och mindre intressant. Människan behöver inte tron, utan vi är så upplysta idag så att tron börjar bli överflödig. Den tryggheten som tron gav tidigare är inte nödvändig längre. Och kära Gud, detta sekulariserade, välmående, fantastiska samhälle, där vi har allt i överflöd. Och så håller vi på att lägga ifrån oss det som är grundstenen i allt sammans. Nämligen tron på en allsmäktig levande Gud. Om det är någon gång vi behöver Gud, så är det idag. Om det är någon gång som svensken och Munka Ljungbybon, Ängelholmsbon behöver Jesus Kristus, så är det idag. Det vill jag vara med i. Men då måste vi, du och jag, bestämma oss för att Jesus är nummer ett. Och de sakerna som nu ligger på första plats i våra liv kommer då att hamna på andra, tredje, fjärde och femte plats. Naturligt. Och det som då är nummer ett kommer att vara prioriterat före det som är nummer två och tre och fyra. Och det måste vi ställa in oss på, att så är det. När Gud kallar dig och mig in i tjänst, så går vi in i tjänst därför att vi älskar namnet Jesus. Amen. Jesus, jag bara prisar dig. för att du är nära oss idag. Jag bara ber, låt din ande vara mäktigt, Herre. Gör det här ordet ännu mer levande nu, Herre, i slutet på vårt möte. Låt oss, Herre, få se vad din vilja är. Låt oss få se vem du är, Herre. Vad din vilja är. Vilken din kraft är. Vilken din makt är. Låt det få bli tydligt mitt ibland oss idag. I Jesu namn.
Amen.
Amen.